Ja, alltså man kan skratta åt det nu, men det här, men så jobbar vi vidare med Tanin då, och det här, och han rapporterade då med några timmars mellanrum, och vi gjorde så då att jag ringde upp honom, och där måste jag också säga att där kom en fin sak in i bilden också, att min dåvarande arbetsgivare, så då de fick veta om att min syster är där och att jag jobbar på det här, så meddelade de direkt att, jo, att du kan stanna hemma och det här, och sen när de fick höra att jag söker biljett och försöker ta mig dit och så där, så meddelade de att, jo, att åk dit bara och det här, att du kan ta det allting, att vi står för de kostnaderna, sa de, att bara du kommer dig dit och det där, så du behöver inte vara orolig. Och så var jag lite orolig också förstås över det här med telefonkostnader, för jag verkligen, jag ringde nog runt. Så, men det sa de också, att var inte orolig över dem, utan nu är det en sån här situation och då sköter vi nog om den biten. Så då fick jag lugn och ro också, att jag behövde inte som tänka, utan då bara jobbar jag på det. Mm. Och så fick vi tag i Martin, eller vi hittade honom, och det här när... Och Martin var ju skadad och hade förstås, han var ensam där. Och det kommer jag ihåg att med Martin så var det, han kanske inte var så allvarligt skadad, men förstås blåslagen och mycket sår och infektioner och sånt här. Men jag fick nog en känsla av då att han ville gärna hem, bort så fort som möjligt. Mm. Och då förklarade jag åt honom att nu har vi lyckats få Patricia till Bangkok och att vi har ordnat honom också, att allt är klart, bara han kan ta sig upp till Bangkok så kommer han också att tas hand om. Men jag fick övertala honom faktiskt att tänka, för han hade, jag kan förstå det, att där på ort och ställe då han var ensam och tala med andra, så det fanns andra alternativ, att flyga direkt därifrån tillbaka till Sverige och sånt här då. Men efter en del samtal så det här, så tyckte han att det var nog den bästa idén. Och då berättade jag åt honom då att Tanin har ordnat ett flyg åt honom så att han kan flyga upp till Bangkok. Och det här, men det var vi inte kanske då berättade åt honom, var att det var ett militärflyg, sån här utan stolar.
40-talet.
40-talet.
Om ni tänker MASH. Ja, när man går in där bak och så var det såna selar, så var det.
Ja. Och men det kunde jag ju inte säga då, inte för jag visste att han var liksom, han bryter ihop annars, ja. Situationen. Jag bara hörde det på hans röst att det här kommer, han klarar inte annars, så jag kunde inte som säga exakt som det var. Och ännu en gång så måste jag säga att jag förstår ju inte det här, hur han fick ordnat det där. Liksom att militären då tog honom och så vidare. Men och han hade väl nog tänkt vända då han såg flygplanen. Så då hade han tänkt att nej, att det här går inte. Mm. Men som tur är så var han också då ändå så pass stark i sinne så att han hade klivit på. Och så tog han sig till Bangkok då också. Och vi fick in honom på sjukhuset. Och då egentligen så det var väl första gången som märkte överhuvudtaget, jag visste inte egentligen vilken dag det var, jag hade ingen aning om någonting, utan jag hade jobbat så mycket kring det här, så då som började jag som lite fundera, och då förstod jag att okej, så här långt har vi fått det kanske inte är så bråttom ännu med att jag åker ner dit, för nu vet jag att de är i bra händer, men jag fortsatte nog söka då en flygbiljett då.
Mm. Men så var det ju egentligen jag då som faktiskt sa, för jag låg då på intensivvårdsavdelningen och Martin hade kommit dit, och trots att jag var jättesjuk så alltså det här fina sjukhuset i Bangkok, så det var sån enorm trygghet, och jag hade som kommit ur det där katastrofområdet, så att jag ville inte ens flyga hem till Sverige eller Finland. Det låter kanske lite konstigt, men jag ville inte, för jag var så sjuk, så jag hade inga krafter att tänka mig att resa ens, och det var så bra där jag var. Mm. Så att jag hade inget behov av att känna. Och så blev det ju för Martin, du berättade lite att han inte ville först dit i Bangkok, men han var ju i det där katastrofområdet och hade den här ångesten. Ja. Och sen när han kom till det här sjukhuset i Bangkok så släppte det ju för honom också. Så vi blev ju faktiskt kvar ganska länge. Och då sa jag ju åt dig när du hela tiden sa att du är på väg och att du ska komma. Och så sa jag, men det finns ingen anledning att du kommer, för att nu har du ju sagt att jag överlever, att jag kommer ju inte att dö. Så nu kan du hellre vara hemma, så att ni är hemma när vi kommer med ambulansflyg, så att ni finns liksom hemma. Och då började du väl släppa det sen, att du började ordna i Sverige istället för oss. Men då börjar ju ett nytt skede igen då. Det var många skeden i det här, som du säger. Du slappnade lite av där för att vi var i trygghet och säkerhet. Men då börjar
en halvtimme.
Ja. Men då börjar den här cirkusen där i Bangkok då, för att då hade man ju, i alla fall på från svenskt håll, så hade man då lite sent om sidor insett att det hade hänt någonting där. Och att man hade kanske varit lite sen i starten från myndigheternas sida, milt sagt.
Och då, Niklas borde ha handhaft hela operationen.
Från början. För
nationernas del.
Ja, precis, precis. Och då blev det så istället att man beordrade då att alla svenskar skulle hem, nästan med våld, så skulle man hem därifrån. Så att då började springa in läkarteam från Sverige på intensivvården där jag låg, var jättesjuk. Så sprang de in mitt i natten, när som helst, så sprang de in massor med läkarteam i gröna kläder från Sverige som kom och tittade på mig och sa att nu ska du flyga som en timme hem ungefär. Det var det jag fick som besked. Och jag var otroligt kör och otroligt sjuk och blev jätteuppriven och jätteupprörd över det här. Det rev i mig hela tiden. Så jag ringde varje gång till Nicke, för jag kunde nästan inte prata själv heller. Ringde till Nicke, och det kunde då vara mitt i natten här och så här. Så ringde jag.
Mitt i natten här.
Ringde och sa att nu står det här och säger att jag ska flygas hem nu. Men jag kan inte flygas hem, det går inte. Tills vi då kom till ett skede där Nicke beordrade SOS International och så här, att ingenting ska gå direkt via mig, utan allting som de bestämmer måste gå genom honom, för att jag är så sjuk så att jag kan inte själv ta något beslut och det. Så då började du jobba med det.
Ja, alltså det tog som en helt annan vändning. Som jag sa, jag trodde ju att okej, nu, och jag kanske han börjar lite slappna av att okej, allting är bra, det här kommer att gå vägen. Men så började det här nya då, och då var jag ju tvungen att vara, jag ringde nog 10-20 samtal runt då, men fick ett avtal då med de här SOS International, i och med att vi hade de här försäkringarna och det här, att, och de sa då att de är de enda som kommer att ta hem Patricia och Martin, och de är de enda som kommer att köta om allting och det här, och så bestämde vi då att det är jag som ger tillåtelse när och hur och så vidare. Men det var, och det var många nätter, jag kommer inte ihåg hur många dygn, och det var nog någon finska team också som var inne där och skulle ha hem, och jag kan som aldrig glömma, jag visste då telefon ringde, så visste jag att oj nej, inte nu en gång till.
Nu står det ett team där igen och river i oss. Och det var ju så att vi försökte förklara för de här svenska och finska läkarteamen att det är ju inte här i Bangkok vi behöver hjälp, utan åk dit ner till katastrofområdet, för det är därifrån ni måste hämta upp människor. Vi var ju bland de första som kom upp, eller jag var första västerlänningen som kom till Bangkok den där natten med tåg, för att det var ett enormt journalistuppbåd när jag skulle av det där tåget mitt i natten, så jag minns bara hur mycket blixtar det var. Och jag kommer ihåg att jag kände mig nästan som Greta Garbo.
Det är tur att du har humor.
Ja. Hörrni, det går att skratta det nu, 10 år efter den här katastrofen.
Ja, absolut. Idag går det ju att göra det, men det satt nog långt inne då, och tog nog länge innan vi skrattade ens tillsammans egentligen.
Jag kan ju berätta lite vidare ännu, så det här när, så höll vi på de här dygnarna med det här och det här när. Och då meddelade jag också myndigheterna i Finland och Sverige, i och med att de inte hade då hört av sig alls till mig, fast jag hade bett att de ska höra av sig och så vidare. Så då meddelade den per fax, för att nu göra det klart för dem att vi har hittat Patricia och vi har hittat Martin och allting under kontroll. Och, och så vidare. Och där egentligen tog kontakten slut med dem, så efter det har jag nog inte haft någon kontakt. Inte på någon, det är ingen som har någonsin funderat desto mer, utan det var den och det här. Men då levde det ju kvar. Patricia hade ju sagt åt mig att jag behöver inte komma, men jag tyckte att det hände så mycket konstigheter, och just det här när det började springas igen, så då tänkte jag att nej, jag ska nog dit. Så då fick jag, det var väl så då, om jag kommer rätt ihåg, så planerna gick i princip tomma från Sverige och Finland dit åt det hållet, för det var ingen som ville åka dit. Så då gav de i Sverige, i Stockholm, så gav de ut, jag kommer inte ihåg om det var TAI eller vilket flygbolag det var, men de annonserade ut att de ger gratisplatser om någon vill ha. Så det nappade jag på, bokade till och med biljett, och så bokade jag en biljett här från Vasa till Stockholm, och var helt klar på att nu ska jag då dit i alla fall, för att annars tar det aldrig slut det här. Och så gick det något dygn där, och vi höll tät kontakt bara för att nu då kolla att ingen ska ta dig därifrån. Det låter helt tokigt det här.
Men det var faktiskt så. Ja,
att vi fick verkligen vakta att ingen tar henne. Och det här, men så kom det sen från det här SOS International, så kom det ett besked att nu har de talat med läkarna där, och de alla är överens om att nu kan hon flyga. De har ett helt skilt annat arrangemang och så vidare, att inom några dygn så kommer hon att få åka.
Med ambulansflyg då.
Ja, så då det här är men jag var ju ändå, nu, jag hade ju biljetten och var på väg då redan. Jag hade packat, jag hade allting klart. Och det här är men då jag skulle gå ut genom dörren här hemma, så då vek sig benen, och då tog det som totalt stopp slut för mig. Jag kom inte med, jag bara kunde inte ta mig till bilen, jag kunde inte åka. Och det är liksom, det kom emot någonting som det aldrig hänt efter det, och det hade aldrig hänt före det, och jag visste inte att det kan komma en sån där vägg emot, men då helt enkelt så, det var något som slog totalt spärr, och jag var väl så trött också i och med att jag inte hade sovit. Så det här, så där tog tankeverksamheten slut för mig, och det här, och då blev jag kvar, så det blev outnyttjat, och då försökte jag till och med efteråt någon gång till SAS:en förklara, jag hade ju betalat för den biljetten, men jag fick inte något svar av dem heller, så jag gav upp det också. Jag utnyttjade ju inte den där, och jag hade betalat för det, men det här, det gick som det gick, det var småpengar det, så att det här, ja.
Men sen, Patricia, kom då din sambo äntligen hem då igen?
Mm. Precis, vi flögs då bland de sista faktiskt hem, i och med att det var lite problematiskt med mina lungor och att flyga. Och så vi kom då, tror jag, till Arlanda samtidigt faktiskt som de första kistorna kom. Mm. Och då var det ju en enorm spänning för oss att komma hem också. Det var liksom, det är svårt att beskriva och förklara det här. Det var så annorlunda. Och jag hade väntat så på det här ögonblicket att jag skulle få se min familj igen. Det var så stort, det här ögonblicket. Och man hade förklarat att vi skulle komma till Arlanda och våra anhöriga skulle vara där, och vi skulle tas ut på någon platta där, och så skulle vi få träffa de här anhöriga en liten stund, och sen skulle vi tas med ambulans till sjukhus då. Så att jag vägrade till och med under flygresan. Jag låg på bår längs med en vägg i planet då, med dropp och grejer, och fantastisk isländsk läkarpersonal, helt otroligt allting. Och jag hade svåra smärtor, och jag hade så hemskt svårt att andas. Jag hade brutit 9 revben, så att bröstkorgen var så trasig. Och man måste ju andas, och då tar det ju ganska ont. Så att jag vägrade faktiskt. De ville ge mig sömntabletter för att jag skulle sova en del av flygresan, för att de menar på att min kropp kommer inte orka. Men jag var envis som synden. För att jag menar på att nej, jag kan inte ha något sömnmedel, för då kanske jag sover när mina anhöriga ska träffa mig. Så jag var hårt emot det där. Och Martin försökte övertala mig och läkarna pratade med mig där på flyget. Nej, så jag vill inte ta. Nå, till slut så fick de väl mig vän då. Så jag tog nu, bara mot att de lovade mig att jag är vaken och jag är inte dåsig och jag är inte trött och jag är inte på något sätt när jag ska träffa min familj. Och sen så kommer vi till den här plattan och jag minns när jag liksom ligger på den där båren och de öppnar luckan till flyget. Vi är en sån här hangar på Arlanda och jag liksom nästan har trott då att Nicke och mamma och pappa och allihopa att de ska stå där utanför den där luckan, trodde ju jag. Och min besvikelse när jag konstaterar att där är bara ambulanser och poliser och inga anhöriga alls. Så där hade de ju förstås lovat lite fel då. Och ni satt då inne på Arlanda och hade fått samma löften om att ni skulle få träffa oss en stund. Och ni visste ingenting när ni satt där inne, vad som hände där ute. Och så tog de mig i ambulansen och Martin också. Och jag bara grät. Jag grät och jag grät och jag grät. Så den här ambulansföraren som var med också där, han frågade lite försiktigt att kan jag som göra någonting? Att, vad kan jag göra? Att du gråter så hemskt. Och jag förklarade att jag får inte träffa mina anhöriga och så här. Och då fick vi låna hans telefon för att då ringa till er. Och då satt ni på Arlanda och väntade fortfarande på oss medan vi var redan i ambulansen på väg till Sankt Görans sjukhus. Vi helt ovetande. Och då fick ni då...
Ja, alltså, det kom ju ett samtal då tänkte jag att jag hade kanske det är någon som ska meddela någonting. Och då fick vi ju veta att de är på väg redan in till sjukhuset, så då fick vi bråttom. Då var det bara att hoppa in i bilen och det här och köra till det här sjukhuset. Och det förstår jag inte heller, inte känner jag ju till var sjukhusen ligger i Stockholm. Men vi hittade nog rätt och vi kom dit och då kunde de inte hålla... Liksom, då var nog vårt krav också att nu vill vi ses. Så det kommer jag ihåg där att de var lite emot det, men de kunde inte hålla oss som tillbaka då något mer.
Vi var inne på så undersökningsrum, det här var ju mitt i natten, och så satt vi i så undersökningsrum och de undersökte oss och då kom en sjuksköterska och knackade på dörren och sa alltså nu kan jag inte hålla tillbaka, nu är det en familj här som kräver att få komma, att få dem komma in.
Ja.
Och det var ju klart att vi
ja, så det gick riktigt bra då sen efter det. Ja, så att det var...
Ja. Hör du Patricia, hur länge tog ditt tillfrisknande? 9 brutna revbensar, du har punkterade lungor, med mera.
Med mera, ja. Svåra infektioner. Ett halvår kan vi säga att det var sådär sjukhusvistelse och till och från. Och det började då direkt när vi kom hem så de här anhöriga stannade med oss och körde oss till och från. Och det var till olika sjukhus, man skulle få olika saker och så vidare och så vidare. Men ett halvår kan man säga att själva fysiska delen tog. Men sen kom ju det andra skedet då, att i början kunde vi ju inte egentligen bearbeta det psykiska, för vi kunde inte prata och man hade smärtor och det var allt möjligt. Och sen tog då, när man började bli frisk från det fysiska, så började det psykiska sjunka in mera, att vad man hade varit med om. För först handlade det bara om ren fysisk överlevnad, det är ju det första skedet. Och då på något sätt stänger man ju av den andra biten. Men sen började ju det komma till oss på ett helt annat sätt. Och där måste jag faktiskt ge myndigheterna i Sverige och så här. Där har vi fått jättebra hjälp, både Martin och jag då. När vi väl kom till Sverige så fick vi mycket hjälp och sen i senare skede också. Hjälp att bearbeta det och att till och med att vi har ju vårt sommarställe, villan i Österhankmo här där jag är uppvuxen alla somrar och har gått i simskola och så vidare och lever vid vattnet och jag har fått lära mig i terapi att kunna ha huvud under vatten igen. Och från början har jag fått börja om igen. Och idag så går det riktigt bra. Jag tycker inte om att dyka längre, men jag klarar av det. Det är klart att det går ju aldrig över det här. Det gör det inte. Alltså, vi tänker faktiskt på det, Martin och jag, fortfarande varje dag lite grann. Det kommer till en alltid nu och då. Men... jag har valt i alla fall att försöka plocka någonting positivt ur det. Om man nu har varit med om århundradets naturkatastrof så är det bra att ta. Så jag har börjat föreläsa lite om det och så här hur man kan använda målbilder för att klara sig och just att man använder, alltså vi människor klarar så mycket mer än vi tror, och vi verkligen känner att nej, nu går det inte mer, och man kanske säger ofta så här, nej, nu dör jag, man är så trött och det ena och det andra. Så alltså, vi är så fantastiska som människor. Vi klarar ännu otroligt mycket mera från det läge, vilket ju är tur.
Och hör du, Patricia, vilken bror du har.
Ja, alltså helt fantastiskt. Och det är ju så tacksam över att jag verkligen har honom och den här hjälpen som han gjorde. Och han var ju alltså såklart alla i vår familj, alltså även Martins föräldrar såklart, och Martins bror och mamma och pappa. Så alla jobbar ju på sina håll på det här, men Nicke blev som den här sambandscentralen, för att det blev omöjligt att 6, 7, 8 personer höll på med samma ärende och samma sak. Så Nicke blev den här naturliga ledaren som drev ärende och som skötte det. Och sen då hade någon typ av rapportering ut till alla. Så han hade en sån här sambandscentral här hemma. Och det var ju mera fax på den tiden.
Ja, det var mycket fax, ja. Men det var ju tur, jag hade många, många telefoner och sånt här. Och jag menar, det är ju helt otroligt. Vissa saker då, om man tänker efter, vad gick snabbt då och vad gick inte? Ni fick nya kreditkort till sjukhuset innan ni fick någonting annat. Så det hade jag ordnat, och det var tack vare Patricias vän Lena som fick det då och så vidare ordnat. Och det här, och sen just en sån här tanindo som inte vi kände, så gjorde dagliga besök där och det här hämta, hade inte köpt inte han någon sån här för små kalsonger åt Martin.
Vi hade ju absolut ingenting, och det är här som man kan skratta åt idag, men det var fantastiskt, alltså tanindo och hans fru Läck då, och vi har ju idag ännu har vi ju otroligt bra kontakt med dem och har besökt dem i Bangkok och de har varit här, vi bjöd hit dem då efteråt och träffades med våra familjer allihopa, för att han är ju, Nicke är ju såklart en jätteviktig pusselbit i det här, men Tanin var ju liksom
han gjorde, utan honom så skulle det här skulle aldrig ha gått. Det var nog han som var där sen på ort och ställe, så att säga.
Och sen också min arbetsgivare Charlotte som tog den här kontakten med Tanin också och din arbetsgivare. Så att vi fick ju mycket hjälp på många sätt.
Det bästa, det mest positiva skulle jag säga. Jag menar nu så här efteråt som vi sa att man kan skratta, men det förde nog mig och dig alltså mycket närmare, och jag skulle säga att jag kommer inte på så här nu i efterhand, efter att det här då har hänt under de här 10 åren, så att vi skulle desto mer ha bråkat någonsin och vi är mera ense än vi någonsin har varit och liksom så någonting sån här, det har fört med sig mycket gott också, att vi kom varandra, fast vi var väldigt nära då före, så tror jag att vi tog nog flera steg ännu närmare.
Och framförallt en sån där att man på något sätt stannar upp lite i det här tuffa samhälle och livet som vi lever idag med man lever, alltså det är så mycket hela tiden och man strävar framåt hela tiden, men på något sätt så stannar vi ändå upp i det och värderar det där lilla och det där att leva lite varje dag faktiskt. Hela vårt samhälle är uppbyggt på det sättet att vi ska framåt, och bara det blir helg och bara det blir semester och bara det blir sommar så ska vi göra det, och nästa vinter ska vi göra det och så här. Men man kan ju faktiskt göra någonting fast det är måndag idag. Så kan man göra det. Det går att dricka champagne på måndag också liksom. Och det betyder ju inte att jag går omkring och tror att jag ska dö hela tiden längre. Det gjorde jag lite i början, men inte längre alls inte. Men jag tycker det är viktigt att stanna upp lite varje dag. Och det tror jag att både Nicke och jag har fått med oss som starkt genom det här. Och bara en sån där liten detalj som förr inte hade, som sagt, när vi åkte till Thailand inte hade du någon aning om med vilket flyg vi flög eller var vi var, och inte nu riktigt hotell eller någonting. Men nu för tiden så reser vi nästan aldrig någonstans utan att mejla varandra om exakta resrutter och hotell och vilken hotell. Försäkring jag har.
Ja, vilken försäkring och allting. Så det har vi, för det underlättar om det skulle hända någonting, så går det.
Så det är en sån där ny dimension att vi extremt noggranna med att sätta lite information åt varandra.
Man behöver inte vara rädd för en tsunami, men det kan hända andra saker.
Ja. Precis, precis. Så är det.
Hörni, med det här så får jag säga tack så mycket för den här mycket intressanta och spännande intervjun. Och god jul till er bägge.
Tack detsamma.
Tack detsamma och god jul.